I den här poddserien från CVE, Center mot våldsbejakande extremism, så möter vi företrädare för de tre abrahamitiska religionerna i Sverige. Judendomen, kristendomen och islam. Jag heter Lars Mogensen och jag är journalist, och mitt emot mig idag har jag ärkebiskop Martin Modéus, Svenska kyrkans högste företrädare. Hej!
Hej!
Vi sitter i ärkebiskopsgården i Uppsala i ett litet rum fyllt med böcker. Gamle biskopen Nathan Söderbloms böcker, förstår jag.
Det stämmer.
Härlig miljö.
Ja, det är skönt. Böcker gör något.
Det gör det, va? Ja. Ja. Vi ska se var vi hamnar. Jag tänker så här, bilden som vi har runt omkring oss just nu, det är krig i Europa. Sverige är på väg in i NATO. Koranbränningarna som har skett, de har ju bidragit till ett uppskruvat tonläge som man tror kommer att trigga extremister och terrorister. Sen sommaren 2023 stormar svenska ambassader i Mellanöstern och terrorhotnivån i Sverige höjs från nivå 3 till nivå 4. I våras upptäcktes ju jihadistiska planer på ett attentat mot en svensk kyrka. Samtidigt är islamofobi och antisemitism starka giftbrygder i samhällsdebatten. Muslimer som grupp utsätts ofta för missaktning och misstänksamhet. Och mot judar och judiska församlingar i Sverige så finns ju en tydlig hotbild sedan många år. Så hur resonerar man från ett religiöst perspektiv om våldsbejakande extremism? Hur utsatta är den egna gruppen? Och vad görs i det här fallet från Svenska kyrkan för att förebygga polarisering, extremism och terrorism? Det är sånt som jag skulle vilja prata med dig om, Martin Modéus. Låter det bra?
Det låter utmärkt.
Mm. Men den här stora bilden då, hur ser du på den? Liksom helikopterperspektivet på det jag beskrev, krig i Europa, ett ganska taggigt tonläge.
Jag kan tänka att en av de saker som är lite typiska för vår tid just nu, det är att det är väldigt, väldigt svårt att rita kartan. Tidigare så har man ju haft kanske tydligare motpoler eller tydligare, så att säga, beskrivbara konfliktlinjer. Men det är väldigt tydligt att på många sätt så finns det många olika agendor som ibland kan vara till synes motsatta men som ändå samagerar. Mm. Det finns gott om oheliga allianser, förefaller det som i alla fall.
Det är inte någon enkel bild. Koranbränningarna ska vi återkomma till. Kriget i Ukraina ligger där i bakgrunden också. Vi talar om våldsbejakande extremism. Terrorhotnivån har höjts i Sverige. Vad är våldsbejakande extremism, så som du ser det?
Ja, det är väl när människor, så att säga, väljer våldet som en förstahandslösning. Jag tror att de allra flesta av oss har en väldigt, väldigt lång väg fram till våldet, där vi försöker en väldigt massa andra sätt att agera. Men någonstans vänds den logiken i den våldsbejakande extremismen. Och man kan ju se när vi kommer in på den typen av faktiskt våldsbejakande extremism som är ren huliganism, att det är våld för våldets egen skull. Och sen laddas i den våldsbenägenheten in en mängd olika förutsättningar. Och medan de här extremiströrelserna, så kan man ju se att den sammanbindande länken, det är just våldet. Och sen så kan den bakomliggande ideologiska motiveringen, om den överhuvudtaget finns, vara väldigt, väldigt olika. Det går ju rätt lätt i vår nutidshistoria att hitta en massa olika organisationer där man ser att de fungerar ungefär likadant. Det är bara det att den ideologiska kapsylen ovanpå, den har olika tryck.
Mm. I Sverige idag talar man ju om tre grundläggande former, eller vad man ska säga, vänsterextremism, högerextremism och islamism eller jihadistiskt våld. Om man rotar lite grann i hur sånt här uppstår då, vad tror du? Du sa våld för våldets egen skull, men vad är det som driver fram att människor tar till våld för en viss sak, man ska säga?
Jag tycker en sak som man behöver stanna till lite inför, det är just ordet extremism. Och ordet extremism, det signalerar ju att det är få som ägnar sig åt detta. det är inte liksom en sorts genomgående tung trend i det svenska samhället eller i världens samhälle att människor är våldsbejakande. Utan det finns ett gediget folkligt motstånd mot detta. Så det handlar om en ytterlighetsrörelse oavsett den ideologiska profilen. Och jag tror att man kan liksom identifiera många olika faktorer i detta. Och det är det som gör att det är svårt att få tag på det. Utanförskap är säkert en faktor. Otrygghet. Jag tror att personlighetsdrag hos de som ägnar sig åt sånt här är en väsentlig del. Vem som helst gör inte på det sättet, utan det är en rätt lång väg fram till det för de flesta. Meningssökande, som väl förmodligen hör hemma med att tillhöra en grupp. Och det ser vi ju i många rörelser, att det som vi kallar för sekter, men de flesta sekter, de är ju inte våldsbejakande. Så även där så finns det en väldigt tydlig gradering i på det hela.
Men meningsskapande, på vilket sätt?
Nej, men man får någon form av mål. Livet får en mening att jag ska åstadkomma någonting. Min fiende är väldigt tydligt urskiljbar och mitt mandat, nämligen våldet, är väldigt klart. Och det kan också ge en känsla av utvaldhet på olika sätt. Man blir sedd. Man blir sedd av sina ledare, man blir sedd av sina kamrater. Kriminalitet är ju faktiskt en faktor i detta också. Att man ser ju att det är återigen inte vem som helst som gör detta, utan det finns belastning åt det hållet också. Den här svartvita logiken som gör det enkelt att spalta upp världen i onda och goda.
Vad gör det med samhället, tror du, och människors beteende mot varandra när det är så pass mycket tal om terrorhot, man ska vara försiktig, säkerhetstänkande, gå inte med hörlurar. Alltså, det är en avsevärd risk att det sker ett terrorattentat. Vad gör det med samhället, tror du?
När man lyssnar på nyheterna för att göra en högst oprofessionell analys så är det två stycken rätt tydliga grupper av kommentarer som kommer. Det ena är att man känner sig försiktig och orolig, och det andra är att man biter ihop och säger att de ska inte få vinna. Så det är inte säkert att samhället liksom blir ängsligt i sig, utan det kan vara så att samhället sträcker på sig också och står för en sorts värdig hållning i detta. Och man kan väl hoppas att det går åt det hållet, för det vore tragiskt om vi fick ett räddhågset samhälle. Men vi har ju varit under denna typ av tryck förut, och man kan dessutom se i andra länder, i Storbritannien till exempel, har ju levt under lång tid under olika typer av terrorhot. Och det har inte gjort att samhället har blivit räddhågset eller alltför repressivt heller.
Mm, mm. Svenska kyrkans roll i det här då, hur jobbar Svenska kyrkan för att motverka extremism eller motverka att människor av olika anledningar dras in i våldsbejakande aktiviteter och extremism?
I grunden så ligger ju det kristna fredsbudskapet. Det är, hur man än vrider och vänder på kristen tro, så är det i grunden ett fredsbudskap. Att vända andra kinden till, att älska sin fiende, att göra det mot andra som man vill att andra ska göra mot en själv. Det finns liksom ett pärlband. Jesus som dör frivilligt på korset. Det är liksom en grundton detta, att det är freden som är prioriterad. Och därför teologiskt sett så vill jag med viss bestämdhet påstå att om man hör eller ser kristen tro användas som argument för våld, då ser man någonting som den huvudfåran, och den är stark i kristen teologi att ta avstånd från. Man får vränga till det rätt mycket för att hamna i det läget. Och det gör att den teologiska, så att säga, fronten är den grundläggande för kyrkan, att vi har ett stabilt budskap som inte vacklar. Och det har med att göra med människans och skapelsens värde och värdighet, Guds kärlek till människan. Man kan dra i hur många trådar som helst där. Men sen finns en praktisk sida också. Ja. Vi har ju anat att det var där du var i frågan. Det är ju att det sker en mängd olika samverkansarbeten. Det sker nationellt i Svenska kyrkan i samverkan med andra aktörer som arbetar för ett gott samhälle. Det sker väldigt mycket lokalt. interreligiöst, myndighetskontakter, kontakter med andra civilsamhällesorganisationer.
Mm. Du nämnde kyrkans, kristna kyrkans fredsbudskap och traditionen där. Det finns ju också exempel ute i Europa och i världen, och Expo har även skrivit om det här i Sverige, att högerextrema krafter vill, så att säga, inom citationstecken, ta tillbaks kyrkan och vänder sig mot invandring, mot hbtq-rörelser och så vidare. Ser du det, är det problematiskt, eller skulle det kunna bli problematiskt att, alltså att extremister försöker ta för sig av det som är kristna kyrkan?
Ja, det ser vi ju. Så det är ju, den analysen är ju riktig. Jag bedömer att den kristna teologin, så som vi ser den i våra sammanhang, den är stabil. Den kommer att stå emot det. Men det är helt riktigt att vi ser den typen av försök. Det görs genom att man klistrar en massa epitet på kyrkan. Det kan vara avfällning, och det kan vara att man är vänster eller att man är islamistisk till och med. Det är helt absurt vilka saker en del skriver. Men vi står rätt trygga i vår tro och rätt stadigt i det. Så.
Mm. Och jag nämnde inledningsvis också att det fanns ju planer, det var i Tyskland, va? Människor som hade planer på att attackera en kristen kyrka i Sverige. Skulle sådana saker kunna bli ett problem, eller hur tänker du kring sånt?
Ja, händer det så blir det förstås ett väldigt problem. Alltså, kyrkorna ligger där de ligger och står där de står, och vi står för det vi står. Så det är väl helt klart att det ligger inom det tänkbara, men det finns massor med olika samhälls, så att säga, saker som utifrån från de här extremistiska hållen kan upplevas som företrädande av det dekadenta västerländska samhället. Så jag kan inte se att kyrkorna skulle vara ett primärmål, men jag vet inte sådana saker.
Mm. Du nämnde att ni har mängder av olika samarbeten i förebyggande syfte och utbildningar av olika slag. Jag tänker, religion som sådan, eller vi tar väl kristendomen för det som är din avdelning.
Ja.
Vilken roll kan kristna resonemang spela i ett, när det gäller de här frågorna, i ett samhälle som är så sekulärt som Sverige?
Ja, det är ju en intressant fråga, och den man får börja med att kritisera frågan.
Ja, det går bra.
Nej, men det vi säger om Sverige är att vi är en sekulär stat, men inte ett sekulärt samhälle.
Mm.
Och jag tror det är rätt viktigt att upprätthålla den skillnaden, därför att annars skapar vi en falsk linje som kan användas i den här typen av konfliktskapande åtgärder.
Och bara för att folk ska förstå, vad är skillnaden mellan en sekulär stat och ett sekulärt samhälle då?
En sekulär stat, det är att staten inte tar religiösa hänsyn, att det inte ska liksom sitta en präst i regeringen, eller att man inte har kristna trosbekännelser i grundlagar eller något sånt där, utan att staten är religionsneutral. Man gynnar ingen och man förtrycker ingen. Det sekulära, ett samhälle däremot, som det svenska, det mår bra av att ha många olika trosinriktningar, och att man bejakar att det är så. Här finns muslimer, här finns judar, här finns kristna, här finns människor med en sekularistisk religionsprofil, så att säga, hinduer, muslimer. Och jag tror att det är viktigt att vi inte talar om oss som ett sekulärt samhälle, utan som ett öppet samhälle med en sekulär stat, för att inte skapa ytterligare en, så att säga, front mellan sekularitet och religiositet, utan det handlar om olika sätt att uppleva livet och att gestalta livet.
Men för jag tänker på hur människor i allmänhet uppfattar kristna resonemang eller teologiska resonemang. Ibland tänker jag att vi kanske är många i Sverige, kanske liksom lite, ska säga, religiösa analfabeter eller så. Och din företrädare Antje Jackelén skrev tillsammans med Judiska centralrådet och företrädare för det muslimska Sverige en debattartikel här om året, där de sa till exempel att vi måste göra upp med en krampaktig syn på religion. Att det är någonting där som skaver.
Ja, jag tror att du gräver, så att säga, i rätt grop där. Att Och man kan tillägga till det resonemanget, som jag tror du har rätt där helt enkelt, att vi är vilsna och vi har inte språk för det. Och det är som jag själv när jag går i svampskogen, jag kan inga svampnamn och då ser jag ingenting. Och kan vi inte namnen eller har vi inte ord för vår religiositet så ser vi den inte. Men så jag tror också att man kan säga att i Sverige så har vi en av världens smalaste definitioner av religion. Vi betraktar religion som en åsikt eller en ideologi som sitter mellan öronen, punkt. Medan om man tittar ut över världen så är religiositet mycket, mycket bredare. Det handlar om sånger och mat och dans och högtider och begravningsskick och allt möjligt. Och tittar man på Sverige på det sättet så finns det indikationer på att vi ligger rätt högt i Europa. Mm. Inte lågt, som vi tror, men vi ser det inte själva. Och där tror jag finns en förklaring till att en rätt tydlig majoritet av befolkningen är faktiskt medlemmar i ett religiöst samfund. Och det måste finnas en förklaring till det som inte bara är att det är gammal vana. Mm. För så funkar inte folk.
Att många fortfarande är med i Svenska kyrkan, ja, och sådär.
Ja, men, och andra samfund
och
också.
Andra samfund, ja, naturligtvis. Muslimska och judiska och så vidare. Men återigen då, vad kan kristna kyrkan göra? Du nämnde att ni har utbildningar, ekumeniska samarbeten och sådär. Men hur kan Svenska kyrkan vara en kraft i att minska polarisering, misstänksamhet, rent praktiskt kanske få en och annan som är på väg in i något slags extremism, höger, vänster eller muslimsk, att tagga ner? Mm.
Dels finns det ju ett sorts företrädarskap där vi talar utifrån vår tro på den nationella scenen. Men det absolut viktigaste, det tror jag, är den lokala närvaron. Det är faktiskt så att Svenska kyrkan är den samhällsinstitution som har det mest finmaskiga nätet. Vi är de som är närvarande på flest ställen. Och det är väldigt viktigt för oss att det ska vara så och att det ska förbli på det sättet.
Alltså när polisstationen och posten har stängt så finns kyrkan kvar där i alla fall.
Precis så, ja. Precis så. Och det kan man se i verkligheten att så är det. Och i de sammanhangen, där arbetar vi med dels naturligtvis predikan som tydliggör vår teologi, men där förekommer samtal, mötesplatser, konfirmander, som jag tror är en av kyrkans absolut viktigaste punkter i detta. Och när det gäller just att hjälpa till att bygga det goda samhället. Och det säger konfirmanderna själva. Vi får jättefina utvärderingar att de tycker det är meningsfullt.
Men jag tänker, är det en garanti att man inte blir Breivik eller någonting sånt där för att man är konfirmerad?
Nej, det är det inte. Men där förs samtalen. Mm. Alltså, och det är inte bara samtal så att säga av specifik religiös art, utan där förs samtalen. Vad är en människa? Mm. Vad är ett gott sätt att vara mänsklig tillsammans? Hur bygger vi ett samhälle där vi hör ihop? Hur hjälps vi åt att inkludera varandra i vår olikhet? Det är lite grann Svenska kyrkans speciella uppdrag det, att vara en sorts plattform där människor får göra sin resa i tro. Så poängen med vår existens är inte att vi ska skapa så att säga identiska, glada människor som tror på samma sak. Utan att vara den här plattformen på en trygg teologisk kristen grund, men där människor får göra sin resa. Det vill säga, det är ett sammanhang som väldigt mycket kan ta hand om och ge ungdomar, om vi nu ska tala om det sker ju i alla åldrar, men ge ungdomar en plats där de vågar artikulera de här liksom funderingarna de har och där trygga vuxna är med och resonerar om det. Och det har vi nog sett rätt många exempel på, hur unga som varit lite på glid åt det ena eller andra hållet på något sätt har rätat upp eller fått en tillfälle att tänka till. Så kunde vi få samhällets hjälp att få ungdomar att välja att konfirmeras, så tror jag att vi gör en viktig del av vårt samhällsuppdrag i det.
I den vägen där. För det slår mig nu när vi talar om det här att mycket fokus ligger ju nu på islamism, på jihadistisk terror, på våld från de grupperna, och det kommer sig utav koranbränningar och sådär. Kan Svenska kyrkan göra någonting för att inte muslimer i Sverige ska bli scapegoats och vad heter det? Utpekade som farliga eller mystiska på olika sätt.
Ja, men det ligger ju i vår teologi och vårt sätt att tala. Vi talar om det på nationella scenen och vi talar också om det i de här lokala sammanhangen. Och det är också det säger man tydligt, så kyrkor emellan så att säga, att ett majoritetssamfund har alltid som ansvar att stötta och hjälpa de andra samfunden och de andra religionerna att få finnas till. Mm. Och det kan vi se om man möter en muslim som vill söka kontakt med en imam. Då försöker vi ju inte kapa den kontakten, utan tvärtom, då hjälper vi till att hitta en imam, om det kan vara i sjukhuskyrkan eller något sådant. Och det är vårt ansvar som majoritetssamfund. Mm.
Lyssnarna på den här podden är ju delvis eller till stor del människor som jobbar ute i fält med att förebygga våldsbejakande extremism. Det kan vara lärare, det kan vara socialtjänstens folk. Har du något konkret råd till dem eller någon insikt som finns inom kyrkans nätverk? Någonting som man kan skicka med till dem?
Ja, men det är väl två saker, och det ena är en uppriktig beundran för det arbete de gör. Därför att jag vet att lärare och liknande yrkesgrupper ställs i många väldigt, väldigt svåra situationer. Och det andra, det har ju med vår verklighet att göra, att det finns på väldigt många ställen väldigt kunniga människor i Svenska kyrkan som gärna ställer upp föreläsningar, för coachning, för närmare samarbete, beroende på hur det ser ut. För det är väldigt viktigt att man inte bara gör liksom stora nationella program och pumpar ut dem, utan här finns alltså människor lokalt som kan den lokala sammanhanget och är beredda att gå in och stötta på det sätt som behövs. Och så får man väl tillsammans söka där vad kan man eventuellt gå vidare i och vad kan behövas?
Mm. Lyft luren och slå en signal till den lokala församlingen.
Ja, men det är ju det enkla sättet att fråga vad kan vi göra tillsammans. Mm. Och jag skulle nog tro att på de allra flesta ställen så finns det något sådant redan. Mm. Och inte minst så vill jag ju lyfta fram alltså den kunskapsbank som finns i kyrkan. Där vi har liksom de här orden som kan hjälpa till att få syn på vad det här är.
Förutsatt att mottagaren förstår orden då ju.
Ja, men absolut.
Tala om analfabetismen. Eller
ja, men absolut, absolut. Men det är ju en resa man kan göra tillsammans utifrån det här lite enkelt plattformstänkandet. Då. Så man får hjälp att se vad det är. I vissa fall, så när sånt här dyker upp, så är det teologi som behövs. I andra fall så kanske det är polisen. Det är ingen ideologisk fråga, utan det är kriminalitet det handlar om. Mm. Men det måste man ju titta lokalt.
Martin Modéus, jag måste passa på att fråga dig också. Detta med koranbränningar är nu en väldigt brännande fråga. Och det finns inga lätta svar. Danmark är inne på att förbjuda bränningar av heliga skrifter. I Sverige talar regeringen om att använda ordningslagen på ett annat sätt. Vad tänker du som företrädare för Svenska kyrkan? Hur ska vi hantera människor som vill elda upp heliga böcker? Mm.
För det första vill jag uttrycka min medkänsla för de som drabbas av detta. Jag gissar att många av lyssnarna tillhör de som tar väldigt illa vid sig, därför att det blir väldigt personligt. Vi står väl liksom och famlar lite grann i Sverige nu, därför att detta är nytt. För min egen del så tror jag inte att den bästa vägen är att ge sig på yttrandefrihetslagen, helt enkelt därför att det är inte yttrandefriheten som är problemet, utan det är hatet som är problemet. Och då är det hatet man måste börja, så att säga. Yttrandefrihetslagen, den är ju till för att skydda minoriteter. Så att om man börjar rodda i den, så tror jag att minoriteterna kan drabbas i nästa steg, så att säga, även om det inte ser ut så nu. I hatet behöver vi börja fundera, och det är ju redan så att det är inte tillåtet enligt yttrandefrihetslagen att säga vad som helst till vem som helst på vilka villkor som helst. Men det är inte riktigt prövat ännu. Men det börjar ju komma signaler att den vägen ska också utredas.
Så att om någon bränner en bibel eller en koran, så är det inte religionskritik utan religionshat, eller hur menar du?
Nej, men det är ju det som man får pröva. Mm. Men jag kan tänka, om man, alltså barnkonventionen är ju svensk lag nu, men om man tänker sig att det som hände i Stockholm, att man har en stor religiös fest Och så bränns det en koran och skriks ett budskap som på, har alla indikationer att vara hatfullt utanför. Och så kommer barn ut där. De har ju inga möjligheter att uppfatta detta som ett yttrande eller en kritik. Utan det är ju helt uppenbart att det är hat det handlar om. Men vi får väl se om det blir prövat eller på vilket sätt. Och det är klart att jag delar ju det väldigt starka folkliga motståndet mot detta. Svenska folket vill inte att man ska göra på det här sättet.
Men tar du som kristen lika illa vid om någon bränner en bibel utanför domkyrkan och säger kritiska eller arga saker?
Ja, det är lite olika saker. Det är alltså bibelns ställning i kristen tro motsvarar inte Koranens ställning i islam.
Sant.
Koranens ställning i islam motsvarar snarare Jesus ställning i kristen tro. Därför är det inte riktigt lika laddat
därför
kring Bibeln.
Koranen är levererad direkt av Gud enligt den traditionen.
Ja, ja, men precis. Så det är inte lika laddat och vi har dessutom som kristna i Sverige rätt ofta blivit rätt grovt hånade. Så vi har väl lärt oss att det kan man faktiskt leva med.
Mm.
Så där blir en skillnad i detta.
Men hatet som du nämner tycker jag är intressant till sist. Jag var inne på det från början, hur påverkar samhället av den polarisering som finns nu? Du uttryckte att förhoppningsvis kan vi stå emot det. Men är hatet ett spirande gift på något sätt?
Ja, hat kan vara det. Men det finns också, tror jag, någon sorts robusthet i vår tradition av hur vi är mot varandra i Sverige. Som jag vill både tro och hoppas att det faktiskt kan stå emot det. Jag tänker att där bär vi alla ett ansvar. Och det handlar om två saker. Där det ena är att hela tiden tala och tala om och tala fram så att säga enighet, respekt, gränsöverskridande samarbeten. Det är också en väldigt lokal fråga. Det är att hålla ett brandtal för samhällsgemenskap, det är jättebra, men ibland är det faktiskt bättre att gå ut och ställa lekplatsen tillsammans, för då gör man det tillsammans och då lär man sig att lita på varandra. Men att tala och agera för sammanhållning, det är det ena. Och det andra är att tala deeskalerande, alltså sänka indignationsnivån. Och där måste jag säga att de nästan alla politiker i Sverige genom den här krisen har försökt tala deeskalerande. Ta det lugnt. Vi försöker lösa detta. Vi hjälps åt. Att man har inte höjt tonläget. Det finns några undantag. Och där är vi ju i såna här agendor att man vill ha en splittring. Men de flesta har arbetat deeskalerande och att tala sammanhållande. Och det tycker jag är gott.
Vänder andra kinden till en liten smula.
Ja, det är någonting som man kan säga till sig själv att man ska göra. Det ska man inte säga till andra att de ska göra, men till sig själv kan man säga det.
Tack så mycket Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan, för det här samtalet. I den här poddserien har vi också samtal med Ute Steyer som är rabbin i den stora synagogan i Stockholm och med imamen Salahuddin Barakat från Malmö. Har du önskemål om kommande avsnitt eller vill kontakta CVE så skicka ett mejl till info@cve.se. Och för dig som är yrkesverksam eller kommer i kontakt med de här frågorna som handlar om våldsbejakande extremism så finns CVEs stödtelefon för yrkesverksamma. För mer information om den så gå in och titta på cve.se. Jag heter Lars Mogensen och tekniken sköttes av Umami Produktion. Tack för att du lyssnade.